Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är fotbollsmanagern Stuart Baxter. Stuart Baxter, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Tack så mycket, Jürgen.
Född i Wolverhampton i England, 66 år. Spelare bland annat i Preston North End, Dundee United, Stockport County, South Melbourne, Australien, Landskrona Boys, Helsingborgs IF, San Diego och Örebro SK.
Det stämmer.
Det stämmer bra där. Coachingresan startade i Örebro. Sen blev det Skarp i Norge, Tromsø, norra Norge. Vitoria, Portugal, Halmstad BK, Hiroshima, Vissel KB, Japan och AIK, Lyn, Oslo, Norge, Helsingborg, Kaiser Chiefs, Sydafrika, Genserbirli, var det rätt?
Genserbirli.
Den är inte helt enkel, den. Turkiet, Supersport United, Sydafrika och sen har du också varit förbundskapten i Sydafrika under två perioder för Finlands A-landslag och för Englands U19-landslag. Svensk mästare med AIK och avancemang till Champions League-gruppspel. Cupmästare med Helsingborg och avancemang till Europa League-gruppspel. Och även avancemang till utslagningsrundan så att säga, efter nyår. Mm. Japansk mästare med Hiroshima. Sydafrikansk mästare med Kaiser Chiefs två gånger. Och även cupmästare i Sydafrika med både Kaiser Chiefs och Supersport. Stort grattis till en enastående karriär so far, Stuart.
So far, so good. Yeah.
Yeah. Och nästa steg på resan är klart också nu då i dagarna här.
Ja, yeah. Jag ska ansluta mig till Odisha FC i Indien i september.
Det blev klart i dagarna och nu sitter vi hemma hos dig i ditt jättefina hus här i Strandbaden, Nyhamnsläge i Skåne. Och det här huset har du haft ett tag?
Vi byggde den för, jag tror, nästan 10 år sedan. Men vi har nästan precis börjat bo i den.
Ja.
För att vi har varit i utlandet så mycket.
Ja, och det är en underbar miljö här.
Ja, fantastiskt. Vi älskar det.
Fantastiskt fint. Och väldigt bra läge också mellan Halmstad och Helsingborg och nära till...
Bra faktiskt på alla sätt och vis. Naturen och även fotboll härifrån, man kan nå ganska långt.
Fantastiskt fint. Stuart, vi ska börja med förebilder. Kan du ta lite grann om dina förebilder som ledare och varför de är förebilder?
Ja, jag tror att under min aktiv spelarkarriär, det var troligtvis var det Roy Hodgson som var den första som gjorde ett bra intryck på mig. Jag hade många tränare som jag inte riktigt, jag kan inte säga drog hjälp mig, för jag var en Jag var en väldigt hängiven proffs som gjorde precis vad han var tillsagt. Men Roy var den första som imponerade på mig med hans förmåga att instruera, hans förmåga att prata med en stor tydlighet. Och allting att han gjorde pekade åt samma håll. Det var ingen konflikt i hans träning med, ja men vi säger så, men du vill ha så på när det är matchdag. Det var väldigt klart tydligt och det var väl organiserat. Och Roy var en organiserad coach. Och det gjorde ett stort intryck på mig.
Mm.
Och sen Malcolm Allison.
Mm.
Och vi pratade om kanske den andra del av coaching. Malcolm var en väldigt kreativ människa.
Mm. Kan man säga att han var lite obrittisk i sitt ledarskap?
Väldigt obrittisk. Mm. Och Malcolm, för de som inte kände Malcolm, Malcolm var den kontroversiell typ. Det var inte det som imponerade på mig, men han var kontroversiell för att han han vågade simma emot strömmen. Det imponerade på mig. Däremot, hans idéer ibland var så långt före alla andra att ingen förstod honom. De bara odugligt deklarerade honom direkt. Men de som jobbade med Malcolm eller de spelare som spelade för Malcolm älskade honom.
Mm.
Och han hade en otrolig förmåga att få folk att sträcka sig, att vara den bästa de kunde vara och tycker det var kul och tycker det var spännande. Det var inget problem utan det var de så möjlighet i allt han sa. Så Malcolm Allison imponerade på mig på det viset.
Du hade förmånen att jobba med här lite i Portugal.
Ja.
Var det några speciella saker där som du tog med dig sen när du gick vidare i något speciellt situation?
Jag tror det som jag tog mig med från Malcolm var hans personlighet, hur viktigt det är att liksom att en coach är inte en rollmodell, för det kanske är lite för politiskt lagt, men att han är en total människa som folk känner sig motiverade utav, inspirerade utav.
Mm.
Han valde sina ord. Det kan jag säga med Malcolm, ingenting var slump.
Nej.
Kroppsspråk var inte slump.
Nej.
Det såg väldigt naturligt ut, men han räknade ut precis vad han skulle säga, att ha maximal impact.
Mm.
Så det var det som Malcolm hade en förmåga att få folk att göra vad han ville, och de trodde det var deras idé.
Deras egen idé.
You know, och det var, you know, nu kallar vi det för guided discovery. Men Malcolm bara gjorde det helt naturligt.
Helt naturligt, ja.
Så att jag kommer ihåg, en kväll han bjöd mig till, han bodde i ett gammalt hus. Det var en gammal kyrka som de hade gjort om till ett hus. Och när jag kom till honom, han satt framför en jättebra som en konjak.
Mm.
Och han satt där och fortsatte då att prata om hur man försvarar inåtskruvet och hörn i främre stolpen i 20 minuter.
Okay.
Och jag bara satt och lyssnade och tänkte, var får han all det här ifrån? Mm. Han hade idéer om allt. Mm. Ibland ganska tänkliga. Men
den här passionen och lidelsen för fotboll var en sak som smittar av sig på dig mycket.
Ja, det tror jag. Mm. Både han och Roy var samma Anders barn.
Mm.
De brann. Mm. De brann för fotboll och de såg saker och ting så klart och så tydliga.
Mm. Vi kommer in lite mer på den här med instruktionsdelen och coachingdelen framöver här. Vi går in på din coachingresa. Så var du spelare i Örebro och sen blev du året efter ledare för samma gäng som du innan hade spelat för.
Ja.
Coacha dina gamla medspelare. Det var din första uppdrag som ledare och coach. Hur var det?
Ja, jag kommer ihåg när jag fick jobbet. Jag var ganska tight med Kenny Dalglish då.
Mm.
Och han hade haft precis samma i Liverpool.
Mm.
Och jag frågade honom, hade han något råd? Mm. Men,
två skottar emellan.
Ja, och jag hade arneskott också.
Ja, precis.
Nej, så när tidigare lagkamrater ringer och säger, kom och ta en öl. Mm. Vad säger du, Kenny? Kom igen.
Precis.
Så jag fick lite råd av Kenny. Men det var svårt. Jag tror jag klarade den biten att ta ett steg tillbaka och inte låta som vem tror han att han är nu. Jag försökte vara tillräckligt när att skulle kunna ändå skratta med dem lite.
Mm.
Men tillräckligt långt ifrån, så att om jag bestämde någonting, det var ingen... Det var ingen otydlighet, liksom. Det är jag som bestämmer.
Mm.
Det var en ambition. Sen gick det hyfsat bra. Jag hade två engelsmän som klubben köpte. En av dem skötte sig väldigt dålig.
Mm.
Och jag tror det sårade mig i form av min trovärdighet som ny tränare. Och som,
att du stod bakom den värvningen.
Att jag stod bakom den värvningen.
Mm.
Så att... Det var en väldigt lärorik säsong.
Kan man säga så här, Stuart, att starta sin tränarkarriär med en sån stor utmaning var ett kortsiktigt stort problem, men det blev en väldigt bra lärdom för fortsättningen?
Ja, det kan man gott säga.
Mm.
Jag blickar tillbaka på många av de problem som jag fick brottas med direkt.
Mm.
Och ville ju saker och ting lite annorlunda.
Mm.
Men också stärkte mig, för att jag tyckte jag klarade den hyfsat bra.
Mm.
Så att nej, jag är evigt tacksam för att ÖSKO trodde på mig så pass mycket så de gav mig ansvar. Mm.
Härligt. Från den dagen då fram tills den dagen idag när vi sitter här 2020 i din villa i Nyhamns läge, så har du ju haft en massa olika uppdrag och varit i massa olika klubbar, länder, kulturer. Och det här med ledarskapsfilosofi, det är ju ett väldigt stort och brett, en stor och bred fråga, och man kan hamna väldigt mycket i detalj och så vidare. Men på något sätt, hur kan du ändå säga att din ledarskapsfilosofi, så att säga, coachingfilosofi, om vi håller oss till det ämnet, har påverkats under alla de olika kulturerna som du har verkat i? Vad du tyckte då fram till vad du tycker idag?
Ja, var... Om vi tittar på var coaching som en begrepp kom ifrån.
Mm.
För jag menar, jag var påverkad av det. Som 15-åring var jag i... Jag började min coachingresa när jag var 17 år gammal.
Mm.
Som lärlingproffs i England. Jag började min B-licens.
Mm.
Så jag hade klart för mig, min pappa var tränare i Aston Villa och jag hade
Bill.
Klart Bill.
Bill, ja.
God bless him. Mm. Jag var helt klar över att när du slutar med fotboll ska du vara en tränare.
Mm.
Och då får vi säga, vid den tidpunkten, när jag var i Lillekjöld till exempel.
Mm.
Det var militäriskt.
Och Lillekjöld var så den gamla English FA's fotbollsskola.
Ja, fotbollsbas. Mm. Det kom från det militära.
Mm.
Det liksom, vi var ren instruktörer.
Mm.
Gör som jag säger, annars folk dör.
Mm.
Ja, det är ungefär så det var.
Mm.
Jörgen, om du kommer ihåg vad jag säger till dig nu, det kommer gå vägen.
Mm.
Kreativ. Vi tar det sen.
Yeah.
Utan just nu gör som du sagt.
Mm.
Så det var det kommer ifrån. Det här med Sir Alex's hairdryer och sånt där. Det kommer ifrån det.
Mm.
Utskällningar till höger och vänster.
Mm.
Och sen har vi resa fram till idag.
Mm.
Coaching är helt annorlunda. Så det är inte bara Stuart Baxters filosofi som har ändrat, utan hela begreppet coaching har ändrat.
Mm.
Och du kan luta dig lite mer åt det gamla dags, och du kan luta dig mot en väldigt modern stil.
Mm.
Men för mig, det har varit vissa saker som har inte ändrat.
Nej.
Jag menar,
som exempelvis?
Ja, utan att vi går in i det taktiska.
Mm. Mm. Det ska vi inte göra.
En del av vårt jobb är att vinna.
Mm.
Jag menar, vi tyckte om det den militärisk bit. För det var väldigt tydligt. Mm. Och tydlighet passar bättre i vissa länder än andra. Mm. Till exempel i Skandinavien, om vi är på en coachingkurs och vi frågar alla tränare, vad är det viktigaste med att vara coach? Jag garanterar nummer ett, tydlighet. Mm. Ja. Men om du är i Sydafrika och du frågar ställer samma fråga, jag garanterar att det blir inte tydlighet.
Nej.
Det blir inte
och då, vad blir det då?
För deras hjärna fungerar inte på det viset.
Nej.
Det blir någonting typ inspirera, eller det blir låter dem uttrycka sig själv. Få folk att uttrycka sig. Det blir någonting från den
andra hjärnhalvan.
Exakt, precis. Mm. Det blir någonting, för deras liv är så. 24 timmar om dygnet, det är lite kaotiskt. Mm. Hitta en liten väg fram där. Mm. Och det kan de göra på fotbollsplan. Mm. Därför är det en belastning om vi är för tydliga. Mm. Om vi inte lämnar lite svängrum där för dem att uttrycka sig. Mm. Så min resa har varit, du kan inte vara den tränare som du vill vara hela tiden.
Nej.
Jag kan inte transportera min instruktörsbaserad coaching till länder som tar inte emot dem. För jag kommer inte att prata deras språk.
Nej.
Så Helena, var den tränare som du tror du är, måste du vara den tränare som de behöver.
Mm. När kom du till insikt av detta första gången?
Japan, ja. Absolut. Mm.
På vilket sätt?
Första veckan jag var i Japan, jag träffade en professor i psykologi. Och han sa till mig, har du gjort någonting med idrottspsykologi? Jag sa, ja, lite grann. Och jag har de grepp som har funkat för mig. Och han sa, ja, men när du är här nu, glöm dem. Mm. Han sa, för ingenting som fungerar i Europa kommer att fungera här. Nej. Han sa, så börja om från scratch. Mm. Och jag sa, till exempel, om jag försöker ge dig en stor bild och sen bryta ner den tills du kommer till din roll. Jag sa, det kanske funkar i Europa. Mm. Han sa, här är det tvärtom. Mm. Det är din roll först och sen är det... Han sa, men tänk på livet. Mm. Det är deras jobb i en firma och familjen och kejsaren där uppe på toppen. Han sa, den pyramiden går upp med han som sitter. Han sa, så pratar du motsats? Förvirrad. Mm. De blir förvirrade. Så,
var det här något som du hade... Så här, studerat innan, eller du kom till insikt när du var där?
Ja, jag hade en liten bakgrund i budosport och jag kunde lite grann om vad som gör dem förbannade, vad som gör dem irriterade, vad som gör dem ängsliga, vad som gör dem stolta. Mm. Ja. Så att beröm skulle vara på ett visst sätt enligt vad jag hade planerat. Men när vi kom dit, då lyssnade jag på vad han sa. Mm. Och bara tittade under första veckan om det var så. Mm. Jag la in lite inslag av, jag kan man kalla för chunking upp. Mm. Och sen chunking ner. Mm. Jag gjorde lite inslag, så hur de tog emot det. Mm. Han hade helt rätt. Mm. Så min coaching, min struktur, det var alltid uppbyggd kring den principen. Vi vann ligan första året och ingen förstod det.
Men det var i Japan som du började första gången inse att ledarskapet är situationsanpassat och det finns en annan värld att coacha utanför England.
Ja, absolut. Mm.
Om vi behåller oss kvar där i Asien och Japan, vad finns det mer saker i ditt ledarskap och din ledarskapsfilosofi som du har tagit med dig framöver sen från Japan och Asien?
Wow, det är så mycket som man kan imponera sig utav i Japan. Ja, i Asien, jag vet inte. Men
nej, vi håller oss till Japan, för Japan, det är där du har erfarenhet mest.
Ja, Japan var...
Några väldigt tydliga, det där är de bra, grymma på i Japan.
Ja, tydlighet är viktig där. Mm. Tydlighet är väldigt viktig i Japan. Och man kan säga som så, motivation och ingredienser i vilken sorts cocktail motiverar bäst. Mm. Utan att skapa den här ångest att misslyckas. Mm. Det är de väldigt bra på i Japan. Och anledningen till att de är bra på den är för att det finns inte i deras tal att du inte gör ditt bästa.
Det är helt självklart att man gör sitt bästa alltid.
Mm. Det är helt självklart.
Motivation är ingen frågeställning.
Precis. Nej. Så länge som coachen är så pass smart att han inte målar en förlust som... Nu är det liksom solen har gått ner för sista gång. Så länge som man kan bibehålla sin värdighet. Mm. För det är det de är rädd för. Mm. En förlust betyder att jag är värdelös. Mm. Så länge som man kan hantera den biten. Mm. Det är dröm. Mm. Det är drömmen. Mm. För du får aldrig en spelare som går in och inte gör 150%. Mm. Du går inte in med någon som inte vill lyssna och gör som vi har kommit överens om. Så länge man kan hantera den biten, då är det drömmen.
Mm. Vad, om man vänder på steken, vad känner du är nackdelen med den kulturen där utifrån ett ledarskapsperspektiv?
Utifrån ett ledarskapsperspektiv, det största problemet jag hade var att jag var tydlig, de vill ha tydlighet, men var det det enda vi gör? Kan du inte ta lite mer ansvar och hitta på? Mm. Jag tror att om du går till japansk fotboll nu.
Är det annorlunda?
Det är annorlunda. Mm. De har lärt sig. Mm. Genom coaching, genom att flera har kommit till utlandet. Ja, de har lärt sig att tränarens ord är inte Bibeln.
Nej.
Jag kan ha en åsikt. Jag kan prata med honom. För det var också någonting de inte gjorde i början.
Nej.
Ingen hade en åsikt.
Nej.
Det fick man inte ha egentligen.
På samma sätt som så här, vi i den här delen av världen har lärt oss en hel del av den kulturen, så har de också lärt sig i andra riktningen.
Absolut. Men när vi pratar om Zlatan. Jag tror det var millenniumskiftet. Jag gjorde en grej med Zlatan i Stockholm. Och jag sa till honom, jag tror inte jag har träffat honom sen dess. Men jag sa till honom, det största jobb jag tycker du har gjort med svensk fotboll är att du har visat med din envishet och min briljans ibland. Du har visat att de är nya, låt oss säga för ny svenska. Mm. Det är en ny inflöde av talang som är baserad i en annan kultur. Med en annan balans i hjärnan om kreativitet och logiskt tänkande. Du har visat att det har en plats.
Mm. Och det har lyft vår fotbollen ett antal dimensioner.
Precis. Mm. Och jag menar vad vi har nu. Vi har gradvis tagit in i vår logiskt tänkande, för vi har ett väldigt logiskt bo organiserat liv i Sverige, därför är vi ganska vänsterdriven i hjärnan. Men vi har blivit mer balanserade, tycker jag, genom att acceptera det finns de här möjligheterna. Vi kan, våra tränare har varit duktigare på att liksom ta in inslag, att förgylla den mål som har varit väldigt framgångsrikt.
Om vi går vidare till Sydafrika, då är många år där också. Om vi tar frågeställningen på samma sätt. Hur har tiden i Sydafrika påverkat din ledarskapsfilosofi? Och vilka saker har du lärt dig mest av där du är nu idag?
Jag tror det är samma, det blir samma typ av svar. För tränar, när jag reser runt och konfronteras med olika situationer, om en svart pojke från Limpopo, hans stam drar inte jämt med en svart stam från, men deras familj har haft gräl och sånt där. Om det tar hand om dig innan du spelar fotboll. Det är bara en nyckel som öppnar en låda. Liksom hittar rätt nyckel och sen är det löst bråden ut ur världen. Jag tror det är det. Man konfronteras med så otroligt mycket som vi upplever inte som en vanlig i vår vanlig vardag i Europa. Och det kan vara sådana saker, politiska saker. Det kan vara lite jag menar, jag hade en vi hade en vecka var en av våra spelare han hade blivit attackerad av någon som hade AIDS. Och han hade fått blod på sig, så vi misstänkte att han hade blivit HIV-smittad. Och hela klubben liksom gick in i någon slags förlamning. Så att fungera under sådana omständigheter, eller jordbävningen i Kobe, de här grejerna, det är inte fotboll, men i din ledarskap, den här Pat Rileys blick som slår ner, ta hand om det. Vad har du för respons? Responsibility är ability to respond för mig.
Ja, men det är bra.
Och det är precis det. Vi har responsibility, so do you have the ability to respond?
Det är väldigt bra uttryck. Finns det någon sak som är tydlig utifrån att skillnaden mellan Sydafrika och Asien? När du är tränare i Asien och när du är tränare i Sydafrika?
Ja, jag tror det som är väldigt tydligt, det är att i Sydafrika man måste hitta en väg framåt. Och när de hittar en väg framåt, det är inte alltid rumsren. De kan fuska lite, de kan göra lite si och så.
Det gör man inte i Asien.
Det gör man inte i Asien.
Nej.
Ja, det gör man absolut inte i Japan. Utan det är viktigt att liksom, jag stupar hellre än att jag lurar någon. Men i desperation i Afrika, folk är desperata. De har knappt mat ibland. Att de ska framåt. De ska framåt till varje pris.
Är det den lättaste kulturen? Det här är kanske en dum fråga, men är det så, den lättaste kulturen att vara ledare i Asien?
Jag upplevde det så. Japan var minutiös organiserad och inställning klockren. Det enda som jag upplevde som en utmaning i början var det här med, kan man få dem att ta lite extra ansvar?
Eget ansvar, ja.
Ta lite initiativ där.
Vi kommer in på lite sånt sen när vi ska prata om gruppdynamik. För att avsluta det här med din coachingresa och din ledarskapsfilosofi. Vi är väl överens om att det här är väldigt situationsanpassat och att det är en utveckling och att man måste anpassa sig till den miljön man är i.
Ja.
Och här har du fått en otrolig erfarenhet. Men när du kommer till en ny kultur och ett nytt land så har du ändå vissa principer som är ändå från din uppväxt och din tro på hur man ska vara i en grupp och hur man ska jobba. Vad är det för principer som du inte ändrar på i ditt ledarskap när du kommer till en annan kultur?
Ja, jag menar, de saker som, jag menar, när man pratar om principer i gruppen, det blir sådana saker som, när vi har kommit överens, men jag känner att jag vill empower folk nu, mer än vad jag gjorde tidigare i min karriär. Där vill jag vara lite mer, jag bestämmer allt. Men de sa, nu kan jag säga liksom, jag kanske vill att de ska guide discovery, jag vill vissa saker, de ska tycka det är kul att upptäcka att liksom som vi spelar är bra. Men rakt igenom, när vi har kommit överens om någonting, då är jag inte den som backar en tur. jag tror jag var så och jag är så.
Mm.
Så att vi kan komma fram till vårt sätt att spela, låt oss säga det. Vi kan komma fram till det på en lite andra sätt. Men när vi har kommit överens, då vill jag leda den.
Mm.
Då vill jag leda den riktigt. Och då är det, jag tycker det är viktigt att de känner sig inspirerade. Motivation är ingenting som jag tar för givet. Nej. Det var så i Japan.
Mm.
Men det tar jag inte för givet. Om de är inspirerade, det blir motivation.
Mm.
Jag vill alltid ha en attitude of gratitude.
Mm.
Jag vill alltid ha det från våra spelare. De är, för det mesta, även i Sydafrika, de har mycket, mycket bättre ställt än en vanlig sydafrikan.
Mm.
Som i Sverige, som i England, som i Tyskland. Så är det.
Mm.
Proffsport, vi är privilegierade.
Mm.
Så att jag vill alltid ha den här attitude of gratitude. Jag vill ha stor personlighet och lite ego. Och de saker i min grupp, jag tycker, jag förhandlar inte om det.
Nej, utan de kompromissar du inte på.
Ja, nej.
Och om vi då tar det här med lagets sätt att spela fotboll, så kan man prata om ett spelardrivet lag eller ett ledardrivet lag.
Mm.
Och balansen däremellan.
Ja.
På den skalan där, känner du att den är väldigt tydlig, det här är Stuart Baxters lag, eller känner du att den är också väldigt förändringsbar i förhållande till kulturen som du är?
Ja, jag tror att jag tycker om när folk säger till mig att vi kände igen ditt lag, om de var japaner eller det var sydafrikanska eller svenska, eller vi kände igen. Jag tycker om det mer när jag frågar spelare. Och de förstår inte det.
Nej.
De förstår, nej, vi spelar vårt eget sätt.
Mm.
Så jag hoppas att mina lag går att känna igen.
Mm.
Men jag vill inte för den del säga att de är likadana.
Nej. Men någonstans i ditt sätt att jobba så finns det ändå en ganska stort fundament i ett tränardrivet spel.
Ja.
Så kan man säga.
Ja.
Men det menar jag då för de som kanske inte är jätteinsatta i fotboll som lyssnar på det här, att det tränaren sätter sin prägel på sättet att spela anfallsspel, sättet att spela försvarsspel, sättet att förflytta sig, passa bollen och så vidare. Men såklart så finns det utrymme för kreativitet och så vidare också i förhållande till egenskaperna. Vi kommer in på det lite senare. Sista delen som handlar om ledarskapsfilosofi, så har du ju också då fått under hela denna långa resan jobba med väldigt många olika generationer.
Ja.
Från det att du började på någon grusplan i Örebro och coacha Arne Skotte bland annat, va?
Ja.
Tills idag. Hur upplever du den förändringen och vad har det inneburit för skillnad för dig som coach med de här olika generationerna du gått igenom fram tills idag?
Ja, det, vi pratade om det här om dagen. Hur material, skor, boll, underlag, gräs, nästan golfgreen istället för grus. Att andra saker, vår fysisk förmåga, vår sätt att träna, återhämtningsträning, skadebehandling, förståelse av överträning. Liksom, hur allt det här har ingenting med vad som händer på plan egentligen. Det är inte det taktiska, tekniska. Men hur mycket det har påverkat vår förmåga att skulle kunna lära ut.
Mm.
Så att jämföra den helt annan tränare som måste stå där på grus i 10 minusgrader och försöka att ha en 30 minuters pass på pressing inåt istället för utåt eller vad som helst. Och ta den till idag var vi har så mycket bättre förutsättningar. Det är en jätteskillnad. Det är en jätteskillnad. Och kanske, jag menar, även då, man tycker liksom, jag vet, jag hör Roy Keane prata om liksom bortskämda spelare och liksom då
varje intervju får man höra det
från. Graham Souness likadant igår, jag hörde honom att liksom Phil Foden skulle inte get carried away. Han menar som så att liksom då, även om det inte var den bollen som är nu, underlaget som är nu, träning som är nu, då den gav karaktär. Mm. Han har säkert rätt. Mm. För i England de säger, what makes you weak makes you strong. Mm. Han har säkert rätt. Men man behöver inte ha den.
Nej.
Att skapa karaktär. Om vi har rätt principer i vårt bygge och i vår struktur och vår sätt att coacha.
Är det här med den nya generationen något som du har blivit lite grann överraskad av när du har stött på den typen av spelaruttryck från 90-talistgenerationen och så vidare, och nu är de ännu yngre? Eller är det någonting som du så att säga känner att det här har jag förstått längst tillbaka att det kommer bli så här?
Ja, nej, vi diskuterade det här.
Det är lite grann barnuppfostransfrågor, det är ju samma sak i det här lite grann.
Ja, det är, vi diskuterade det här långt innan det blev ett problem.
Mm.
Man kunde förutspå att det kommer. Jag menar, vi kan gå tillbaka till när vi började ha mobiltelefoner, när vi började ha sådana Gameboy.
Mm.
Allting var individualistiskt.
Mm.
Att jag vill lyssna på min musik, eller hur, jag vill ha min telefon och apps och så när allting blir mer jag, vi är mycket svårare.
Mm.
Liksom, ja, men varför? Mm.
Hur har du tacklat det då som tränare rent konkret?
Ja, nu måste man måste ge folk en anledning att kliva på.
Mm.
Man får inte den gratis. När jag kom till AIK, jag hade Mjällby, jag hade Nordin och de här.
Mm.
Direkt att jag var Reiko, jag hade bra idéer. Och då är det, ja, nu kör vi.
Mm.
Direkt. De var lagmänniskor.
Mm.
Men du kliver in i ett lag idag. Du kan inte ta för givet att du har ett bra gäng.
Nej.
Du måste samla dem. Mm. Du måste skapa en kultur.
Mm.
Kanske kulturen saknar en hel del. Mm. Du måste rätta till den. Du måste vara tydlig med vilken principer du vill absolut ha.
Mm.
Taktiken ska passa dem.
Mm.
De tittar på dig, imponerar på mig först och sen ska jag säga om jag litar på dig.
Mm.
Ja, det var okej.
Mm.
Nu, fråga vår ordförande om han vill köpa lite spelare så vi kan spela Champions League.
Mm.
Liksom, what's in it for me är väldigt viktigt för dagen. Och det, om jag kan säga det utan att låta som en kapning av den här generationen, vilket det inte är.
Nej.
Det är ett konstaterande. Det här är ett problem vi har som tränare idag jämfört med då.
Mm.
Så att om vi tacklar de problem, då kanske vi kan skapa en mer vi-tänkande.
Mm.
Men i den överdrivet vi-tänkande saknas det också eget ansvarstagande.
Mm.
Våga, vi sa hela tiden, ja, men vi måste våga spela. Det säger vi inte nu.
Nej.
Vi måste våga spela. Vi vill ha lite mer vi-tänkande.
Mm.
Så vi har kommit. Så den balans är upp till oss att känna igen och sen justera. Mm.
Nej, men det är jättemycket i fotboll som handlar om balans mellan två motpoler.
Absolut.
Och det här är en väldigt, väldigt tydlig balans i det här.
Ja.
Delaktighet. Är det en del i ditt ledarskap som har blivit mer påtagligt nu på grund av den nya generationen eller på grund av andra saker, känner du?
Ja, det tror jag.
Mm. Och på vilket sätt låter du spelarna vara delaktiga då, om vi pratar om den typen?
Jag tror vi pratar, de vågar prata lite mer.
Mm.
Det gör man.
Mm.
Man vågar ha en åsikt nu.
Mm.
Så att man måste lyssna på dem.
Mm.
Man måste säga, är det, man måste nästan uppmuntra dem till att ha den åsikt.
Mm.
Och sen måste man försöka leda dem vart man vill.
en annan intressant perspektiv när man jobbar på den allra yttersta nivån i fotboll, det är ju att spelarna är multimiljonärer. Mm. Och du har haft några multimiljonärer som du har tränat. Hur är det att coacha multimiljonärerna?
Jag kan säga oavsett hur mycket pengar de har på banken eller hur mycket de har gjort i sin karriär, det är fortfarande grundinställning som gäller. Mm. Jag har haft vissa spelare som inte är multimiljonärer men vill tro att de kan ändå behandla sina lagkamrater illa och skryta lite för mycket och inte ta den löpning och inte bry sig om vi ligger under med 2-0 i halvlek. Men sen har jag haft Lippmannen, Laudrup, Larsson, Hyppia, Rooney, folk som dem, som deras inställning är klockren. Mm. Och då kvittade hur mycket pengar de har eller medaljer de har. Lippmannen var fortfarande man of the match mot Tyskland borta när han var, jag tror, 38 år gammal eller någonting och tar bort Ballack. Och Larsson ändå åkte till Man United och visade vilken bra spelare han har. Hippie, med det där, you name it. De är fortfarande, det är inte deras pengar. Men jag förstår det. Om någon har en dålig inställning och han plötsligt har en massa pengar också.
Mm. Då blir bekymret större.
Problem. Ja. Då behandlar jag den som alla de andra problem. Mm. Det är liksom, respond, deal with it, eller get rid of it.
Det är bra, Stuart. Vi släpper den delen. Det är mycket intressanta saker att prata om här. En sak som jag vill lyfta här, det är det här med pedagogik, att coacha i sitt spelsätt. Mm. Och det finns ju olika sätt att jobba som, så att säga, coach och pedagog för att få spelsättet att bli sådant som man vill att det ska vara.
Yeah.
Och då ska vi, så att säga, inte fokusera på hur är spelsättet, utan hur det jobbar man med det. Vi kan prata om teori kontra praktik, vi kan prata om struktur kontra kreativitet, balansen mellan det har vi varit inne på lite grann innan. Mm. Dina erfarenheter och din styrka som du har som är väldigt dokumenterad på att coacha laget på banan på att spela en fotboll som du vill lära ut. Vad känner du med det?
Ja. Jag tror det är, jag har ett minne väldigt tidigt. Malcolm Allison sa till mig på en träning vi hade i Portugal. Han sa till mig, tar du vår anfallsspelare, gör en liten träning runt boxen. Uppfinnighet kring boxen, kombinationsspel, whatever you want. Så jag gjorde det. Så kom han och sa till mig, det var bra. Vet du varför det var bra? Nej. Han sa, den levde. Han sa, träning måste leva ett liv. Det måste vara en del av vad vi vill göra. Men de måste uppleva det som det lever. Det liksom det kan inte vara att du ber dem göra någonting och de bara går igenom det som en övning.
Nej.
Som har ingen plats. Den levde, din träning levde, därför var det bra. Och det var tidigt i min tränarkarriär. Men jag tycker alla träningar måste leva.
Och med det menar du att spelarnas möjligheter till att påverka valen finns där med eget huvud och inte bara med dina instruktioner?
Precis. Jag gjorde en träning i Japan. Jag kommer ihåg det, för det var första gången det hände mig. Jag gjorde en träning i Japan. Och Mikael Laudrup var en av våra spelare. Och Mikael, mitt i en annars ganska strukturerad träning, gör någonting helt. Gör en sån där passning och en titel åt ett håll och sen spelar in någon. Och jag fick känslan, oj, man kan göra så också.
Mm.
Så jag tror om träningen lever, det är tvåvägstrafik.
Mm.
Vi också lär oss.
Mm.
Men om det är bara A till B, B till C, B till D, som en grund vi kanske måste gå till att vara totalt instruktör.
Mm.
Men det är när man vill ha ut information.
Mm.
Någon gång måste man släppa den så att det kan leva.
Mm.
Och då i den lilla fönstret då kan vi också liksom iaktta och lära, jag ska lägga den på minnet.
Mm.
Liksom, då kan man stoppa den, gå in och coacha en positiv, förstärka en positiv. Så att jag tror om träningen lever, det ger möjligheter både för spelare och för tränare. Vi missar dem ibland.
Mm.
Vi missar dem.
Finns det några steg här innan du kommer dit hän till att en övning är väldigt levande? Där du känner att du måste göra så att säga, steg ett och steg två först innan du kommer till steg tre.
Ja,
kan du dra lite grann hur du känner i de här olika stegen rent praktiskt?
Ja, för det första, alla lär sig. Alla har ett sätt att lära sig som de föredrar.
Mm.
Det kan vara väldigt visuellt, det kan vara väldigt audio.
Mm.
De vill ha mycket information att bearbeta den. De vill stå där och göra det.
Mm.
Så jag försöker i steg ett att fånga alla.
Mm.
Visa de bilder vad jag vill ha. Leda en liten träning, det kan vara en handboll med väldigt enkla rörelser med basövningar.
Mm.
Att ställa frågor till dem, att fånga alla.
Mm.
Fånga alla. Och sen ta den in i någon sorts strukturerad övning.
Mm.
Och sen gå vidare till att okej, lek med den lite. Och släpp dem offline, låt dem gå lite.
Mm.
Och låt dem göra lite misstag.
Mm.
Och coacha dem kanske också.
Mm.
Men
det är en bra trappsteg.
Ja, jag vill fånga alla först så att de kan bearbeta det på sitt sätt.
Mm.
Och sen går man vidare till att samla dem och sen släppa den offline.
Mm. Nu pratar vi kanske mest anfallsspel. Försvarsspelsträningen är kanske lite mindre levande och mer strukturerad.
Ja, absolut.
Hur tänker du där?
Ja, men det är samma sak egentligen.
Mm.
Det är samma sak egentligen. Det är liksom att principerna måste sitta fast.
Mm.
Försvarsspel, kanske dåliga rykte, men när man säger så här, men försvarsspel i sin grund är en destruktiv del av fotboll.
Mm.
Vi ska stoppa dem.
Mm.
De ska inte få göra alla de här, inte stoppa. Liksom det är en destruktiv sätt att tänka.
Mm.
Men det är faktiskt första steget också i anfallsspelet.
Mm.
Absolut.
Var du vinner bollen och
kan man ha en inställning av att vi försvarar här, men om vi vinner bollen vi kan gå dit, och om vi kan bryta i den yta vi vet var vi är på väg. Så mer och mer är inte bara destruktivt.
Nej.
Men klart är att det måste ha mer struktur.
Mm.
Det måste vara mer jag talar om, lyssna på mig.
Mm.
Liksom, och när det fungerar, men även försvarsspel, när det fungerar, när du har ett fungerande försvarsspel, behöver man inte övercoacha.
Men det här är någonting som du har utvecklat med tiden, för när du tränade Halmstad, då var det försvarsspel för sig och anfallsspel för sig, och inte lika tydligt att det kunde finnas en vidare koppling in i nästa fas.
Absolut.
Så det här är något som är väldigt tydligt att du har utvecklat.
Absolut. Jag tror jag pratade med John McDermott häromdagen. John McDermott är den nya teknisk direktör i Fotbollförbundet i England.
Mm. Före detta Tottenham.
Ja, precis.
Mm.
Och John smickrade mig väldigt mycket. Jag gjorde en sån där webinar för deras förbundskaptener. Och han smickrade mig väldigt i början. Sa han till mig, han sa att jag tyckte att du var före din tid när du kom till England.
Mm.
Jag sa, varför säger du så? Han sa, för då, det var ingen som pratade så mycket om transitions. Det var ingen som pratade så mycket om en transition-spelare.
Right.
Spelare i fickorna. Han sa, du var före oss. Han sa, du var väldigt frisk och fräsch. Jag tror att väldigt tidigt började jag prata om försvarsspel, de har bollen.
Mm.
Anfallsspel, vi har bollen. Men nej, ingen har bollen.
Mm.
Nej, ingen faktiskt har bollen. Bollen är på väg från dem till oss eller oss till dem? Vad gör vi? Hur agerar vi? För att om du rör upp den, det är ganska många minuter i en fotbollsmatch som är. Ja. Så de övergångar och de transitions började jag tänka på väldigt tidigt. Och kanske det var inte i Halmstad, Japan efter Halmstad. Det var kanske då att jag kände att det var. Men när jag kom till AIK, då var jag absolut. Vi var absolut i den i den fas.
Har du fått en inspiration också av Arsene Wengers Arsenals spel i den fasen också, din utveckling?
Ja, jag kommer ihåg att när jag var i Halmstad, åkte till Monaco, besökte Arsene. Och redan då var Arsene, vi diskuterade faktiskt med hans fru, Annie, hon var en, jag tror det var antingen volleyboll eller basketspelare för Frankrike. Och Arsene tyckte om andra sporter. Och han tog fram såna här grejer. Och vi diskuterade den. Så det var nog kring den. Och jag tror, igen, jag tror kontinenten var före England när det gäller sådana utveckling.
Här tycker jag är också spännande när man tittar på ishockey, till exempel handboll. Ja. Där det är kontringar i stort sett hela tiden.
Ja.
Eller tydligt mer i fotboll i alla fall.
Ja.
Och där är bara i övningsvalet, och om du tittar på en hockeyträning så kan du hitta väldigt många bra övningar som du kan använda av i fotboll. Ja. Framförallt i omställningsfasen.
Absolut.
Och i 3-2 och 4-3 och så vidare.
Ja.
Innan vi släpper det här med pedagogik. Jag vet, jag var nere och hälsade på er när du var i Helsingborg och jag hade U21-landslaget och så en träning där, och där jobbade ni med anfallsspelstruktur, och där hade du lagt in i uppvärmningen redan i ett 10-mot-10-spel på en liten yta, men där man bytt ut passningarna med fötterna istället med händerna, så att du fick in ett rörelseschema fast på en liten miniatyrplan, och att spelarna spelade handboll istället för att spela fotboll till varandra, men där rörelsescheman, relationerna, ögonkontakten, vinklarna till varandra fick spelarna jobba på, som du sen satte in i ett större spel.
Ja.
Den typen av utveckling av olika pedagogiska metoder för att jobba med ett slags spelsätt. Är det något som du har känt att du har utvecklat väldigt, väldigt mycket under resan som coach?
Jag tror att den typ av början på inlärningen har jag använt mer och mer. Liksom bryta ner den så att du tar den viktigaste komponenten. Så den viktigaste komponenten är inte att sparka bollen.
Nej.
Det är, som du säger, det är vinklar, det är rörelser, det är timing. Och du tar bort den, det blir inte så komplicerat. De behöver inte oroa sig över den.
Nej.
För vi sparkar bollen hela tiden. Så jag bryter ner den och tar dem. En kritisk röst hade sagt att men vi faktiskt spelar fotboll, vi spelar inte handboll, så du kastar bort tid. Jo, jag förstår det. Jag förstår den kritik. Men min erfarenhet säger att vissa spelare kommer aldrig förbi. Om de inte kan vinkla upp sig rätt, om de inte kan tajma sina löpningar, om de inte vet vad de ska vara och hur man understödjer, de kommer inte så långt som att vi skulle kunna slå den passning och visa att jag är en bra passningsspelare. Så att bryta ner den först och sen gå. Jag brukar utöka planen lite grann och sen säga ingen tackling, två tillslag. Så nu kan du spela lite utan press, men gör samma löpningar. Och sen tar vi ut den i en normal spel. Så den pedagogiska bit där har jag bara lärt mig att min erfarenhet säger liksom att jag använder mer och fler och fler av den sorts förberedelse. Att plantera frö.
Jag tycker det är väldigt intressant och väldigt bra. Vi går vidare på det här nästa ämne. Det är lite tangerat i det här också. då ska dra en egen erfarenhet, upplevelse som man är då när man har varit i England väldigt mycket genom åren och besökt träningar och klubbar och så vidare. Det är ju att man ser ju att den traditionen bland de engelska coacherna är ju väldigt starkt kopplat för instruktionsmetodiken. Vi har ju massa engelska skickliga coacher på instruktion. Du är en av dem, vi har pratat om Roy Hodgson och så vidare. Det finns massa. Och när man har varit på besök i England så har man sett många skickliga coacher som jobbar med väldigt mycket instruktion. Men som svensk har man också känt ibland att det här blir overcoaching. Här blir så mycket instruktionspunkter så att det här måste vara pedagogisk fiasko. För hur mycket kan egentligen en spelare ta in här? Men sen så var jag för några år sedan, 2 år sedan eller 3 år sedan på sån här internationell tränarkonferens på St. George's Park.
Ja.
Och då var det en coach där från engelska FA som körde ett pass där med Aston Villas B-lagsspelare. Och helt plötsligt där då så var det inga instruktioner alls, utan det var bara questions.
Ja.
Det var bara frågeställningar.
Ja.
Och då känner man, vad har hänt här? Om det skulle varit politik så skulle det varit ett kommunistiskt styre som har helt plötsligt blivit moderater, ultramoderater på en dag.
Ja.
Och då känner man, vilken slagsida från de ytterligheterna på ena sidan till ytterligheterna på den andra sidan.
Ja.
Personligen känner jag att jag kanske inte gillar något utav det, för det handlar kanske om att hitta en balans mellan de här två sakerna. Men det är jag lite nyfiken på. Hur är den utvecklingen idag i England? Och var står man idag vad det gäller instruktioner kontra frågeställningar?
Ja, jag tror vi har blivit så internationella för det första. Att,
jag har rätt i min analys.
Du har 100% rätt. Det som vi kallar det för är den här guided discovery. Jag är ett litet exempel. Vi spelar 4-4 med en extra gubbe. Och sen Jimmy får bollen, så du har 2-1 situationer överallt. Jimmy får bollen och försöker dribbla. Och han tappar bollen. Och tränaren säger, på instruktörsmässigt, tränaren säger, nej Jimmy, du ska spela till Jörgen. Jaha, vad gör lille Jimmy nästa gång han får bollen? Han letar efter Jörgen. Och sen spelar han Jörgen. Och sen, nej Jimmy, det ska du skjuta. Nu, det instruktionen där, såklart fel. Men om du tar guided discovery, det är, Jimmy, vad gjorde du där? Jag försökte dribbla, coach. Kunde du ha gjort någonting annat? Ja, jag kunde spela till Jörgen. Bra, Jimmy, pröva nästa gång. Då har han upptäckt din lösning. Ja. Men jag har ett problem med det. Ibland, Jimmy behöver hjälp. Han fattar inte vad han ska göra.
Nej.
Så han gissar. Jag skulle spela Jörgen. Nej, kunde ha gjort någonting annat. Jag kunde ha skjutit. Nej, kunde ha gjort någonting annat. Vi har inte tid.
Nej.
Vi har inte tid med det. Så någon måste leda fanskapet.
Absolut.
Så vi måste ge dem lite tid ibland. Vad jag kallar för go offline. Skit i mig, klippa den band mellan mig. Du, ditt beslut, responsibility. You respond. Ja? Men ibland, de behöver instruktion. Och oavsett om du är i Japan eller du är i Stockholm eller du vad du än är. Någon behöver hjälp. Och du är tränare och du ska ta ansvar för detta. Så gå in. Gå in och ge honom en lösning. Och du behöver inte gå in och slakta honom, men gå in och ge honom. Och då den där tydlighet är väldigt viktig, tycker jag.
Tycker du att det har blivit överslag för mycket questions och för lite instruktion i England idag? Att man har tagit ett steg för långt, eller?
Jag tror bland engelska tränare som har levt sitt liv med det militäriska. De har nu trott att Jürgen Klopp, Pep Guardiola, De kör bara guided discovery. Det är bara kreativitet. Det är bara uppfinnighet. Det är bara, nej, det är det absolut inte.
Nej.
Det är struktur och det är tydlighet. Och det är liksom offline, online. Och det är pisk och det är morot. Och det är alla möjliga vapen att få träningen och matchen att leva. Men vi tror att vi har prövat det militäriska, nu ska vi gå åt andra hållet. Mm. Och troligtvis, när vi balanserar upp den, då har resten av coachingvärlden gått vidare också. Vi har fortfarande bakom.
Men det här är klassiskt fotboll, spotten, att det blir pendeln slår för långt åt båda håll hela tiden. Och, och det gör det precis i England, precis som i Sverige. Det är bra. Nästa punkt, kommunikation. Att vara en god kommunikatör är ju en nyckel för en manager, en coach, en ledare. Att kunna kommunicera uppåt i en organisation och neråt i en organisation. Mm. Det politiska spelet har du varit med om väldigt mycket. Mm. Kan du ta lite om dina erfarenheter om kommunikation i en förening, ett förbund och så vidare. Uppåt, neråt, skillnader mellan olika länder, din erfarenhet av det.
Jag har ett minne av när jag var... Min pappa var i Aston Villa. Mm. Jag vet hur min far pratade med styrelsen. Mm. Det var Mr. Så han kallade Mr. och Sir. Mm. Och, så det var en otrolig respekt uppåt. Det liksom, och det fick jag med mig från min pappa. Mm. Att liksom, så jag kallar fortfarande Mr. Chairman. Mm. Mr. President, Mr. Jag visar den respekt. Mm. Så det är lite nonsens som jag har fått från i arv. Mm. Men jag tror det är väldigt viktigt vilken sorts kommunikation man har uppåt. För det är inte alls samma kommunikation man har neråt. Men bägge två måste vara framgångsrik. Mm. Eller hur?
Ja, absolut.
Pratar vi fel språk uppåt. Mm. Det kan vara lika förödande. Att spelare kan inte förstå vad vi är ute efter. Om vi ska köpa en spelare, då måste förstå varför. Mm. I Japan, till exempel i Japan, presidenten kallade mig en dag och sa, du måste fixa en träningsläger för oss. Ja, bra. Så går jag ut och fixar en träningsläger i New Zealand. När jag kom in och berättade för honom, jag har gjort kanske en månad jobb och tagit fram allting och lägger den framför dem och sa, ja, tack, men vi ska till Australien. Mm. Då blev jag helt förvirrad och frågade varför. Mm. Men i Japan, liksom, jag skulle säga till honom, du vill att jag ska hitta träningsläger? Ja. Är du säker? Ja. Varför ska jag hitta det? Ja, för du är tränare, du vet bäst. Okej, när jag hittade den, han har sagt tre gånger att du, annars säger det en gång, och då måste jag förstå att han är under press från någon annan håll, så jag ska inte klaga. Nej. Jag ska bara köpa den. Mm. Så jag fattar aldrig. Det är deras sätt att kommunicera. Mm. Det är annorlunda till oss, men det är deras sätt. Jag lärde mig, och det var jättebra. Mm.
Men man kan säga så här att för att överleva i den här världen så måste du klara det politiska spelet.
Absolut.
Uppåt i hierarkin, för att annars är det kött.
Absolut. Ja. Absolut.
Och det kan du nästan bara lära dig genom att vara med där och få den erfarenheten.
Ja, och det om jag ska försöka summera lite det när du frågar mig om olika länder. Den är kanske svårare än att förstå hur jag ska... Var jag ska lägga den till spelargruppen. Mm. Men hur jag ska hantera uppstairs. Mm. Det är kanske den svåraste biten. Mm. För kultur styr den kanske mycket. Mm. Men du har kanske en president som har absolut ingen aning. Mm. Men han har tittat på fotboll i 20 år. Mm. Men det är samma som min pappa sa. Min fru har... Hon har tittat på mig och köra bil i 40 år. Men hon kan inte köra bil.
Men du, är det Afrika som du upplever där är det värsta...
Mest komplicerade
kommunikation.
Mest komplicerad politik. Mm. För det är så många. Det är ganska brittiska imperiet. Mm. Liksom, även om apartheid är död och Rainbow Nation och Mandela har satt dem på rätt spår. Och allt det där jag älskar Sydafrika, men liksom de är väldigt påverkade. Hierarkin är väldigt komplicerad. Mm. Så att man vet egentligen inte vem man ska prata med.
Nej.
Att få fram effekten man vill ha.
Mm. Ja, det är bra. Kommunikation kanske är mest intressant ändå för en coach med sina spelare. Och jag vet ju att du är väldigt, väldigt duktig i omklädningsrummet inför matcherna. Att få dina spelare att bli inspirerade, att skapa energi i omklädningsrummet, att få spelarna att känna en enorm självförtroende, vinnarkänsla och så vidare. När du pratar för dina spelare i omklädningsrummet inför matchen, går du då på känsla, går du på inspiration eller går du på förberedelse eller struktur? Och hur tänker du där runt det?
Jag tror tidigt i min tränarkarriär gick jag väldigt mycket på egen inspiration.
Mm.
Jag gick väldigt mycket på fingertoppskänsla. Det här är en match var jag tror spelar är spända. Får de att slappna av lite. De är lite självsäkra nu. Vassa till den lite. Jag tror jag gick väldigt mycket på den. Och sen hade jag ganska mycket erfarenhet av olika situationer så att jag kunde liksom plocka det. Det var ingen förberedelse mer än så.
Nej.
Ju längre fram vi har gått, det är mer förberedelse. Jag funderar ut liksom vad kan ha störst impact. Vad som kan slå bäst ut. Att jag inte att det ska vara någon övertändning. Så att nu tror jag att det är mer planerat. Men den sista, jag brukar säga den sista 20 sekunder. Det är liksom, det vill jag att de ska verkligen känna liksom det här är match. Det här är en riktig match. Liksom det är,
går du där på känsla?
Det är precis. Det är liksom, men vi kan awaken också. Det är också någonting som har ändrats, eller hur, under den här resan. Jag var i Madrid och på en sån där förbundskaptainträff. För Spanien pratade om Fernando Hierro, och då tror direktör för Spanska fotbollförbundet. Och han pratade om deras utveckling. Och jag trodde han skulle prata väldigt mycket om tiki-taka och liksom possession. Inte ett dugg. Det var bara det mentala. Och en sak han sa är att vi i Spanien, vi är väldigt känslomässiga. Så att vi kunde åka berg- och dalbana. Vinst var, och sen. Och då tänkte jag, England. England, vi slår Alfred 1-0 i första VM-kvalmatch. Då är vi kommer att vinna VM. Och sen nästan 0-0 mot USA eller någonting. Då är vi så katastrofer så vi hyvlar av allihopa. Och så vi kan inte ha dem. Så de har jobbat på att ta in i systemet folk med en jämn
mental status.
Precis. Och då tänkte jag liksom, när jag stod i tunneln när jag skulle spela, jag kunde lätt titta bort mot någon och ge dem en, jag bara väntar, vi träffas vid bostadstolpen, du och jag, akta mina armbågar. Liksom så kunde man...
Vera
Roy Keane. Precis. Så även då, man tyckte det var okej att liksom vara så tänd. Men nu när jag ser på Manchester City till exempel, det är ingen övertänning där. Pep Guardiola säger väldigt ofta i hans, att liksom, vi var bra idag, vi var lugna. Lugn var aldrig någonting vi pratade om i England. Eller Sverige på den delen.
Inte heller.
Så att jag tror vi har fått insikt att den sorts, för att vara aggressiv behöver man inte vara övertänd. Den mest aggressiva, den mest farliga motståndare är den som är iskall. Eller hur? Som plötsligt blixtrar till, var kom den ifrån? Så jag tror jag har också blivit lite mer, jag har fått lite mer insikt i vad som skapar den rätt tändningsnivå. Och därför förbereder jag Men lämna lite utrymme för frustrering om jag tycker det
är bra. Är det olika kulturer? Ditt snack i omklädningsrummet i Japan i förhållande till Sydafrika i förhållande till AIK, Halmstad, Helsingborg.
Ja.
På vilket sätt?
Ja, samma sak. Mm. Vad är det som gör dem aggressiva? Vad är det som gör dem ledsna? Vad är det som tänd? Vad är det som gör dem ängsliga?
Men om man säger så här, vill du att en sydafrikansk in i mittfältare ska vara aggressiv inför matchen? Eller vill du att han ska vara lugn, harmonisk och hitta spelglädje och god feeling?
Ja.
Det är den där skillnaden där på kulturer.
Absolut en sydafrikansk i mittfältare. Men en svensk.
Men Johan Mjällby skulle inte vara sån.
Precis. Nej, men Johan Mjällby, jag tror inte...
Han var som han var ändå.
Ja, Mjällby var en fantastisk tävlingsmänniska. Som bara han fick doften av gräs i näsborna.
Du fattar vad jag menar.
Nej, men det är rätt. Men typ Olof Mjällby. Olof nu i Helsingborg. Men det... Man behövde inte skruva upp dem för mycket.
Nej.
Men jag tror inte de var i bra tillstånd att spela om de var bara behandlade som en sydafrikansk nummer 10. Du ska vara glad. Vi ska armen runt dig och kom igen nu.
Enjoy the game, det räcker inte.
Nej, det hade inte räckt för dem. Det här är tävling. Och då är det, känn igen dina spelare. Efter AIK kom jag till... Jag var i Helsingborg ett par år senare. Och vi hade 8 stycken olika afrikanska nationer i omklädningsrummet. Vi hade Henrik Larsson. Henrik behövde en vass kant. Han behövde den med hans tid på toppnivå. Men de behövde inte den.
Nej.
Så jag kände ständigt att Henrik ville att det skulle vassas till lite. Men jag kunde inte göra det.
Nej.
För jag hade dratt ner 8 andra i laget har det kraftat. Så att som allting är en balans.
Men... Och det är det som är ledarskap.
Ja, kanske.
Det är bra, Stuart. Nu ska vi gå in på en annan grej här. 5 snabba.
Okej.
Och nu får du inte tänka allt för länge på varje grej, utan det ska komma spontant. Är du beredd?
Ja.
Aston Villa eller Wolverhampton?
Aston Villa.
Hassan eller Fawlty Tower?
Hassan.
Sushi eller Bobuti?
Sushi.
Eye of the Tiger med Survivor eller Born in the USA med Bruce Springsteen?
Eye of the Tiger.
Här kommer det svåraste. Janne Jönsson eller Mikael Laudrup?
Förlåt, Janne. Mikael Laudrup.
Du vet var den kommer från.
Ja.
Ni hade en situation i KB.
Ja.
Där du var tvungen att välja en utlänning på planen.
Ja.
Av de 2.
Ja. Jag kommer ihåg en annan som Janne, han får ursäkta mig att berätta om du vill ha en rolig historia. Jönsson var skadad. Han hade fått en liten ljumskada. Och han försökte med en bicykletas. Och blev kvarliggande. Jag såg inte honom. Och en japan hade gått ner. Och det var 5 minuter kvar. Han hade gått ner. Så jag signal för byte. Jag hade sagt att jag ska byta. Han kom joggande mot mig. Men vi har tagit ut japan. Så jag fick honom tillbaka. Och han kunde knappt gå. Och jag tror han var bortensäk i 3 veckor med en riven ljumska. Jag tror till och med att vår fystränare sprang in på plan och satt honom på ryggen och kom ut. Och jag stoppade dem strax före bänken så jag släppte ner honom. Han ska in igen. Jag har tagit ut Yamaguchi. Ja.
Janne Jönsson är en god vän till oss båda.
Ja.
Och du hade honom stor nytta av honom i Japan. Både som assisterande tränare sedan och även spelare tränare. Först.
Och sen han var i så pass bra skick så att han kunde hoppa in också. Så det var
Och det här, vi ska förtydla det här med Hassan eller Fawlty Towers. Du gillar Hassan, vet jag.
Gillar Hassan. I Japan, vi hade Hassan som det CD-skiva i bilen. Så vi spelade upp den och vi gapskrattade hela tiden fram och tillbaka. Jag kunde varje ord. Så när jag var i Stockholm då var jag faktiskt på Christian Lukes program. Någonting med Luke heter det. Så det var, ja, det var en av våra favoriter.
Ja, det är härligt. Bra!
Här var del 1 av podden med Stuart Baxter. Fortsätt gärna att lyssna vidare på del 2.
Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödja utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
Poddproduktion av Fredag.